Ja, det här är ett program från Radio Tyresö. Jag som är producent i programmet, jag heter Ann Sandin Lindgren och jag var på Tyresö historiedag fredagen den 5 juni och spelade in flera seminarier. Så här kommer ett där Staffan Karlsson, författare och tidigare diplomat, pratar om Dag Hammarskjöld, helgon och maktspelare, och han presenterar också sin bok.
Tack så mycket. Det var fint att få komma till Tyresö denna försommarmorgon, även om det regnade som jag blev på vägen från Gärdet. Jag bor faktiskt inte så långt från den bostad som Dag Hammarskjöld hade när det plötsligt stod klart att han var kandidat att bli generalsekreterare i FN. Det var en aprilmorgon, den 1 april 1949. Han trädde ut på trappan till sin bostad på Östermalmsgatan 49. Tittade ut över gatan och såg pressfotograferna hänga i klasar på andra sidan gatan. Han var lite besvärad. Han gillade inte att få så mycket uppmärksamhet. Han skrev i sin lilla fickkalender den 1 april 1953, så skrev han på engelska. Det brukade han inte göra, han brukade skriva på svenska, men nu skrev han på engelska. Det var väl för att vänja sig vid det nya jobbet kanske. In a glaring limelight, i strålkastarnas sken. Och han var inte en särskilt offentlig person vid den här tiden. Han var visserligen statsråd i den dåvarande socialdemokratiska regeringen ledd av Tage Erlander. Det hade han varit i 2 år. Han hade försökt att sätta sig på kartan genom några uppsatser som han hade skrivit, jämnt fördelade på socialdemokratiska och moderata tidskrifter. Högerpartiet hette Moderaterna på den tiden. Men han förblev okänd. Han var ofta ganska svår att förstå. Han uttryckte sig dunkelt. Och det kan ju vara en fördel i vissa lägen. Men ska man skaffa sig ett rykte som politiker, så gäller det ju ändå att tala något sån här tydligt. Han skulle komma ha mycket att göra denna dag. Och UD satt dem och väntade. Han jobbade på UD då. Han var statsråd i utrikesdepartementet. Och de satt och väntade och var lite irriterade på att han inte dök upp. Därför att tidningarna höll på att ringa ner UD. Och de höga cheferna på UD sa att Hammarskjöld har väl dragit ur proppen. Det gjorde man på den tiden. När man inte hade mobiltelefoner. Man hade en propp som man satt i väggen. Och man kunde dra ur den och då hörde man inte när telefonen ringde. Men så småningom dök han upp och det var tämligen klart att trots den här lite återhållsamma reaktionen för pressfotograferna, så var han glasklar. Han ville ha det här jobbet. Han gick upp till statsministern som satt i det dåvarande kanslihuset och sa att nu skulle han nog komma och lämna. Han gick till en porträttmålare som målade hans porträtt. Därför att han hade varit ordförande i Riksbanksfullmäktige och skulle avporträtteras. Och han talade med den här målaren som hette Bo Beskow och som sen skulle bli hans vän. Och Beskow säger att han var fylld av glädje inför det nya uppdraget. Klockan 5 på eftermiddagen skulle han hålla presskonferens på UD. I det som heter Stora konferensrummet numera. Och världspressen var där. Och han visade då någonting som en egenskap som kom att förvåna många. Nämligen att han behärskade det här formatet. Han var okänd. Han var reserverad, återhållsam, han hade svårt för småprat, men presskonferensformatet behärskade han. Och den enda incidenten under själva presskonferensen var att när han sa att han skulle acceptera jobbet som FN-chef så rusade de internationella reporterna som inte kände till detta, rusade mot dörren. Så det blev viss tumult där och han fick avbryta konferensen under något kort ögonblick. Sverker Åström, som var en väl kanske efterkrigstidens mest kände svenska diplomat, han tyckte att det var lite konstigt. Han satt där i Hammarskjöld och han pratade om FN som han, om han inte hade sysslat med något annat än FN under hela sitt liv. Han hade omedelbart kunde han lägga ut texten om hur viktigt FN var och varför det var viktigt att ta det här uppdraget. Det tyckte Sverker Åström var konstigt. När han fick de höga befattningarna på UD så hade han nämligen sagt, han blev kabinettssekreterare på UD nummer 2, alltså efter utrikesministern 1949, och då hade i det sammanhanget hade han sagt att de där FN-frågorna de vill jag inte ha med att göra, utan de får någon annan ta. Så att det här, men det visar också alltså hur akrobatiskt han kunde vara när han då fick FN på sin lott. Han skulle under hela 50-talet, det återstår en del av 50-talet, komma att bli en rubrikernas man. Han var en stor man i svensk press. Han var vår man ute i storpolitiken. Och han var stor i Amerika också. När amerikaner tänkte på kända svenskar på 50-talet så tänkte de på Ingmar Bergman kanske, Jussi Björling, absolut, Ingemar Johansson, tungviktsboxaren som blev världsmästare i slutet av 50-talet. Men de tänkte också på Hammarskjöld. Han blev sinnebilden för det som i Amerika och kanske ibland också här hemma kallades för Scandinavian Modern eller Swedish Modern. Det konstiga var att trots detta kändisskap som han förvärvade så förblev han i viktiga avseenden en rätt gåtfull person. Jag tror att det har bidragit till det stora intresset för honom. Jag tror också att det varit en av drivkrafterna för mig när jag skrivit boken. Därför att vem vill skriva en bok om någon som alla redan begriper vem det är och vilka drivkrafter han eller hon har? Det är ju mycket roligare att skriva om någon som är lite gåtfull. Och här fyller Hammarskjöld högt ställda krav. Jag har frågat mig varför. Varför uppfattades han som så här gåtfull? Ett skäl var helt säkert det som Mats talade om, nämligen hans andliga sida. Den var ju inte känd, det ska vi ha klart för oss. Så länge Hammarskjöld levde, fram till hans död 8 år senare i Afrika 1961, så var den här religiösa sidan inte känd. Den kom fram först på allvar, först 2 år efteråt när hans andliga dagbok, Vägmärken, som han alltså också talade om, när den publicerades. Och då satt Tage Erlander, statsministern, satt i kanslihuset en morgon i oktober 1963. Att vi vet detta beror ju på att Erlander har skrivit så underbara dagböcker. Det kommer ingen svensk politiker mer att skriva sådana dagböcker som Erlander skrev. Och Erlander tar sig för pannan och säger: oj, 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 Hammarskjöld, Hammarskjöld, han var religiös. Det här kunde ha slutat riktigt illa. Alltså han menade det på allvar, Erlander. Erlander var ju i vanliga fall en ganska sansad person. Men nu tappar han helt koncepterna här. Och skälet var ju då att han hade läst Olof Lagercrantz recension av Hammarskjölds Vägmärken, som publicerades i Dagens Nyheter en oktobermorgon 1963. Det här var inte bra alltså. Nu med dagens ögon så är det ju inget, och särskilt inte med mina ögon. Jag är väl förtrogen med, trots att KG Hammar inte tror det, så jag är väl förtrogen med kyrkans liv. För jag har växt upp som prästunge och jag tycker inte det är något konstigt i Hammarskjölds. Och det är nog, så skulle det inte uppfattas i Hammarskjölds kristna tro. Jag tror inte det skulle uppfattas idag som något så konstigt. Debatten i Sverige hade ju dominerats av personer som Herbert Ingsten, chefredaktör för Dagens Nyheter, Ingemar Hedenius, professor i filosofi i Uppsala och andra som var stridbara ateister alltså och ville ta död på kyrkans inflytande. Och det lyckades de väl i viss mån med. Så det var en sida av saken. En annan sida av saken var att han värjde sig, Hammarskjöld, för det personliga. Det skulle ju aldrig ha gått idag. Man kan bara tänka sig Hammarskjöld offentligt. Det fanns en gräns för honom som han inte tillät någon att överträda. Och det kunde ta sig ganska dramatiska uttryck. Han trivdes i sin yrkesroll, både på UD och i FN. Och han omgavs av en massa begåvade människor som kunde hjälpa honom på traven. Och han var bra på att jobba ute i fält, åka till Afrika och sitta där under ganska primitiva förhållanden och leva med dem, bo med sina medarbetare. Men det han inte klarade var när de ville bli för personliga med honom. Det kunde till och med, och det har hans svenska medarbetare vittnat om, det kunde till och med leda till att man blev utfryst av Hammarskjöld. Wille Wachtmeister, som var en svensk medarbetare till Hammarskjöld under några år i New York och som sen blev en känd ambassadör i Washington, har skrivit memoarer. Han kallar det där för Hammarskjölds intimitetsbarriär. Hit men inte längre. Så det har nog också bidragit. Och sen är det den här motsägelsefullheten som jag har varit inne på. Han var ofta väldigt dunkel, oklar. Det kunde han vara när han talade. Det kunde han vara när han skrev. Men han kunde också vara glasklar. Det kunde skifta så här. Gunnar Hägglöf, en annan känd svensk diplomat, gick med Hammarskjöld i riksdagen under kriget. Då var Hammarskjöld statssekreterare i finansdepartementet, jobbade tillsammans med den legendariska socialdemokratiska finansministern Wigforss, en av få personer ska jag säga som Hammarskjöld beundrade. Det var inte så många han beundrade, men Wigforss beundrade han. Och då hade han varit uppe i riksdagen då för att tala om den ekonomiska politiken. Han hade haft med sig Gunnar Hägglöf och så tyckte Hägglöf satt där och lyssnade och Hammarskjöld blev allt oklarare. Och i en paus så säger, eller om det var under själva föredragningen, så säger Hägglöf till Hammarskjöld: tror du att riksdagsgubbarna förstår? Det var ju bara gubbar på den tiden. Tror du att riksdagsgubbarna förstår vad du säger? Då log Hammarskjöld sitt blidaste leende och så svarade han Hägglöf: du ska få se att det här lönar sig. Det kommer inte bli så många frågor när föredragningen är slut. Så det kan ha varit en taktik att vara oklar. Men jag är inte säker på att det bara var en taktik. Jag tror också att det har någonting att göra med hans personlighet. Att han lätt förföll till oklarheter. Sen fanns det andra motsättningar. Han var ju en internationellt sinnad person. Norden, Europa och världen utanför Europa var viktiga för honom. Men han var modern, skulle man kunna säga, på det sättet att han var fullständigt glasklar på denna punkt. Du kan inte vara en sann internationalist om du inte också har en förankring i ditt eget land, i det nationella. Han var under alla år i New York vice ordförande i Svenska turistföreningen. Han skulle aldrig ha gett upp det där. Han älskade att resa i Sverige. Han gick i fjäll, det vet många att han gick i fjällen i Lappland med Sverker Åström. Men han kunde också åka till Gotland en helg eller åka till västkusten och bada. Eller vandra i Skåne. Han reste i hela Sverige och han hade en stark känsla för det svenska. En annan motsättning är det här att han hade principer. Han hade principer. Men på en viktig punkt skilde han sig här från sin principfaste pappa. Hans pappa hade varit statsminister under första världskriget. Jag talade med någon av er om detta vid kaffet innan här. Och han, för pappan Hjalmar, så var neutralitetspolitikens principer så viktiga att han genomdrev dem trots att det blev hungersnöd i landet, för vi fick problem med importen av livsmedel då under kriget, och han fick öknamnet Hungersköld, vilket Dag har skrivit om i Vägmärken. Det var smärtsamt och förblev smärtsamt för honom. Men Dag var precis motsatsen. Han hade sina principer. Men principerna upp till en viss gräns. Sen så gällde det att åstadkomma resultat, och då får man göra avsteg från principerna om det krävs. Han var det som på modern politikerspråk kallas för en pragmatiker. Surra inte fast dig för hårt vid masten. Mänskliga rättigheter. Något som är en angelägenhet för alla svenskar och många utlänningar idag. Det var väl naturligtvis Hammarskjöld tyckte mänskliga rättigheter var viktigt. Han spelade in filmer som man kan se på YouTube där han talade på de mänskliga rättigheternas dag och talade om detta. Men hur behandlade han den personal som sysslade med mänskliga rättigheter på FN? Jo, han kallade in dem när han började som generalsekreterare. Och så sa han till FNs MR-chef, ett flygplan, sa han, det måste hålla en viss hastighet för att det inte ska falla till marken. Går du under den hastigheten så blir det en krasch. Så ska du se det när det gäller ditt program för mänskliga rättigheter. Du ska hålla styrfart, men inte mer. Bli inte för nitisk här när det gäller de mänskliga rättigheterna. Varför sa han så då? Jo, därför att han hade en större dagordning. Han ville ge FN en roll i storpolitiken. Då går man inte till... Vi är på 50-talet. Då gör man inte det till sin främsta fråga, mänskliga rättigheter. Trots att det var en fråga som stod på FNs dagordning, därför att man hade antagit förklaringen om de mänskliga rättigheterna 1948. Och det där skulle sen bli juridiskt bindande konventioner. Och det där var ett arbete som man höll på med. Men det skulle bara... Mänskliga rättigheter var ju ett slagträ i storpolitiken. Amerikaner och ryssar var ju djupt oeniga. Väst och öst var djupt oenigt om vad som var viktigt när det gäller de mänskliga rättigheterna. För väst var det de politiska demokratifrågorna, yttrandefriheten. För ryssar och östeuropeer var det andra saker som var det viktiga. Rätten till liv och rätten till och social rättvisa och så vidare. Så att det skulle inte FN ges in i, för han hade sin dagordning. FN ska spela en roll i storpolitiken. Så han kunde vara pragmatisk på det sättet. Jag kan komma tillbaka till den här frågan. Varför skrev jag boken? Därför att han är otroligt beundrad alltjämt, Hammarskjöld. Med rätta. Jag beundrar honom också. Varför beundrar jag honom? Ja, därför att han är ju den största svenske 1900-tals diplomaten. Carl Bildt och Jan Eliasson och Sverker Åström, de spelar inte på, det, på den planen där Hammarskjöld var, alltså ute i storpolitiken. Han var den store svenske 1900-talsdiplomaten. Han hade en enastående förmåga att se långsiktigt och att göra politik kortsiktigt men med de långsiktiga målen i huvudet. Han hade en enastående förmåga att, han förberedde sig väldigt noggrant. De som tror att det var någon slags benådad inspiration och att han fick någon slags vag inspiration uppifrån i alla de här storpolitiska kriserna. Han förberedde sig minutiöst och i detalj och genomförde det han hade föresatt sig att göra. Och han var också fantastisk på att gå från ord till handling. När diplomater pratar, de kan alltid prata diplomater. Men kan de få saker gjorda? Det är inte alltid så. Men Hammarskjöld var fenomenal på att få saker gjorda. Kongokrisen, som ni kanske, några av er, har läst om eller kanske till och med kommer ihåg. 1960 började den. Det är liksom det är Hammarskjölds sista stora internationella kris. Han stampar fram en FN-styrka. Och det sker i stort sett, det sker på några dagar alltså. Så är det tusentals FN-soldater på marken i Afrika. Och han jobbar dag och natt. Likadant var det under Suezkrisen som på många sätt var 1956. Som på många sätt var hans stora glansnummer. Där var det mycket tal efteråt. Det var ju engelsmän och fransmän som hade startat ett krig utan att fråga president Eisenhower om tillstånd. Och Eisenhower inser genast att här måste saker och ting göras. Nu måste vi få stopp på de här tokiga britterna och fransmännen. Och vi ställslar FN för uppgiften. Alltså bara detta. Och lägg nu, så säger han till, Eisenhower säger till medarbetarna, lägg nu inte uppgiften på någon FN-kommitté eller sådär, utan det här är generalsekreteraren som ska hålla i det här. För då vet man att man får saker och ting gjorda. Och det fick de. Och när krisen var över och Hammarskjöld har skickat iväg den första fredsbevarande styrkan till Mellanöstern, så ska man röja Suezkanalen. Nasser som styrde Egypten, han hade sprängt broarna över Suezkanalen och han hade fyllt kanalen med vrak, fartygsvrak, för att hindra fransmän och engelsmän från att ta sig över kanalen. Och nu efter kriget skulle man då röja kanalen. Och då blev det genast en låsning. Därför att FN-majoriteten var inte ens då villig att ge engelsmän och fransmän det uppdraget. Det var de som hade ställt till med alltihopa. Och det där insåg Hammarskjöld, så att han sätter upp en FN-röjningsstyrka. Som på några månader röjer kanalen till ett mycket lägre pris. Och mycket snabbare än vad fransmän och engelsmän hade erbjudit FN. Hans handlingskraft. Samtidigt så är det så här att han var inte den vi trodde. Han var inte någon som inspirerad av sina andliga förebilder kunde göra storpolitik ur tomma intet. Och han var inte ointresserad av sånt som vi vanliga dödliga är intresserade av, som hur det ska gå för oss i karriären och sådär. 1949 hade han varit ett tag på UD. Han kom till UD efter andra världskriget. Där hade han varit ett tag på UD. Och han hade gjort en lysande insats som förhandlare. Och då så går han till Undén, utrikesministern. Och så säger han, Östen, han heter Östen Undén, Östen, jag vill bli kabinettssekreterare. Jaha, säger Östen, vi har ju redan en kabinettssekreterare. Han heter Bäckfris, jag kommer inte ihåg förnamnet. Ja, säger Dag, Det har vi ju, men vi kan ju skicka honom till Köpenhamn. Gör honom till ambassadör i Köpenhamn så kan du göra mig till kabinettssekreterare. Och det är vad som sen händer den 1 juli 1949. Bäckfrid blir ambassadör i Köpenhamn och Hammarskjöld blir kabinettssekreterare. När Erlander ber honom bli statsråd, då säger han, jaha, det låter ju intressant, statsråd. Man måste få fundera på saken. Och så småningom säger han, först måste jag tala med pappa och med kungen. Erlander blir lite förvånad. Han ska tala med pappa och med kungen, jaha. Skälet till att han ville tala med pappan var ju då att politikeryrket var ju... Pappan hade ju misslyckats i politiken. Politiker var inte ett släkte man riktigt. Och det ville man inte ha sin son som politiker. Så han måste gå och be pappan om tillstånd, som var vid det här laget väldigt gammal. Men han levde fram till 53. Och till kungen så säger han då, när han svär statsrådseden i februari 1951, han tar jobbet, så säger han till kungen att ja, visserligen går jag in i regeringen nu, men jag är inte politiker. Jag är medlem i Tage Erlanders socialdemokratiska regering, men jag är inte socialdemokrat, jag är inte politiker. Vad Hammarskjöld egentligen menade är inte riktigt det han säger. Vad han menade var att han gillade inte partipolitiken. Det var något fult med partipolitiken. Han var politiskt jätteintresserad. Alltså även av frågor som utanför hans eget område. Men han ville inte vara en del av det här partipolitiska. Och om detta skriver han till finansminister Wigforss när han har blivit FN-chef i New York. Han skriver om hur underbart skönt det är att vara befriad från alla de hämningar han hade i Stockholm. Där han måste tänka hela tiden att han inte skulle uppfattas som socialdemokrat eller som högerman eller som bondeförbundare eller folkpartist. Vilka var egentligen hans politiska uppfattningar? Jag tror att man kan säga att han, och det tyckte han själv också, att han passade inte in i någon sådär folla. Men han hade starka uppfattningar om den ekonomiska politiken och de låg i allmänhet lite till vänster. Han var ju nationalekonom, det var egentligen hans profession. Och han tyckte att staten hade visat under depressionen att den kunde spela en viktig roll i den ekonomiska politiken. I andra frågor så var han snarare konservativ. I kulturfrågor till exempel så var han konservativ. När det gäller internationella frågor så var han, vilket är konstigt, för det stämmer inte med bilden som folk har av Hammarskjöld, men han var en glödande anhängare av svensk samarbete med väst. Det var viktigt. Och han var antikommunist. Nu, antikommunist betyder kanske inte samma sak. Betyder kanske inte samma sak då som det gör nu, men för Hammarskjöld var detta viktigt. Det finns väldigt tydliga bevis på att han var antikommunist. Han skrev brev. Han läste Olof Lagercrantz, som jag nämnde. Han blev chefredaktör i Dagens Nyheter årsskiftet 60-61. Och då åkte han genast till Sovjetunionen och skrev en lång serie artiklar om Sovjetunionen. Eller Ryssland, som det ibland lite slarvigt kallades. Och då skriver Hammarskjöld till sin gode vän Leif Belfrage, som är hans, tror jag, får säga, var hans närmaste vän i Stockholm. Så skriver han att den som uppfattar Sovjetunionen på det sätt som Lagercrantz gör i någon av de här artiklarna från sin resa i Sovjetunionen, han är kriminellt blind. Det var beteckningen på Lagercrantz. Kriminellt blind, alltså, när det gällde synen på kommunismen. Och här har vi också då nyckeln till att han blir generalsekreterare. Vi tror kanske, vi vill gärna tro, att han blev generalsekreterare därför att han var svensk. Han var neutral. Han hade blå ögon. Han var väldigt skicklig. Storartad förhandlare. Men det är inte huvudsvaret på frågan varför han blev generalsekreterare. Nyckeln där ligger ju i tiden innan han blev FNs generalsekreterare. Då var han ett slags, han var ju statsråd har jag sagt, men han var också ett slags utrikesminister för västfrågor. Östen Undén skötte FN-politiken. Östen Undén skötte, inte alltid så väl, Rysslandspolitiken. Men kontakterna med väst, de skötte Hammarskjöld. Och Erlander skriver i dagboken: "Åh skönt, äntligen har vi någon som pratar med den amerikanska ambassadören och med den brittiska ambassadören och pratar med dem om det som alla andra babblar om", skriver Erlander i dagboken. Och det är Hammarskjöld som gör det då. När han har varit ett år på jobbet, Hammarskjöld, så har han ett problem med Undén, två statsråd i samma departement. Han har ett problem med Undén som har lagt fram ett Tysklands initiativ i FN utan att han suttit som Undén ofta gjorde på sitt rum på Arvfurstens palats, och så har han tänkt stora tankar och sen blir det ett förslag och sen så ut med det bara. Alltså det var inte så genomtänkt det där förslaget, och Hammarskjöld förtvivlar. Och han har i den vevan så har han ett personalsamtal, skulle man säga på modern svenska, med Tage Erlander. Och han klagar på Erlander. Han klagar på Undén när han talar med Erlander. Och säger att han har inte rådgjort med mig och sådär. Och då säger Erlander, som ska man komma ihåg, han var ung med det här laget Erlander. Han hade börjat som statsminister 1946, men han var då bara 45 år gammal, och Undén var ju mycket, mycket äldre. Han var ju född på 1880-talet, jag kommer inte ihåg vad det var, 1880 eller 1870-talet. Han var väldigt gammal och han hade ett väldigt starkt stöd i partiet. Han var en av de legendariska figurerna. Han hade suttit i den första regering som Socialdemokraterna var med i 1917. Juristprofessor. Och säger Erlander, försöker släta över och säga: Undén är den gamla skolans man. Du kan inte begära att han ska liksom fråga sina närmaste kollegor om råd hela tiden. Det gör de inte, de här gamlingarna. Och faktum var att det var ganska stumt mellan Erlander och Undén också. Men Undén var otroligt viktig för Erlander, för att han hade en ställning i partiet. Och Erlander ville ha honom kvar som utrikesminister. Men han behövde Hammarskjöld som ett komplement för västfrågorna. Och då för han också ett samtal med Hammarskjöld om varför han valde Hammarskjöld då 1950. Varför gick han till honom och bad honom? Jo då, bad honom ta jobbet. Jo då, det var därför att han var ju då, han kunde tala en massa främmande språk. Han kunde förhandla väldigt väl, det hade han visat. Och det är klart att detta var en viktig del. Men han säger också att jag har numera kommit till slutsatsen. Där tror jag Erlander är lite, inte helt ärlig. Alltså jag tror att han hade kommit till den slutsatsen tidigare. Men han säger, jag har numera kommit till slutsatsen att den linje som du företräder, din västorienterade linje, västorientering men utan försvarspolitiskt samarbete. Det här försvarspolitiskt samarbete betyder utan, inte medlemskap i NATO, men i övrigt. Det är också den för Sverige riktiga linjen. Och Hammarskjöld var ju han sa aldrig ett ont ord om neutralitetspolitiken. Men han ansåg också att neutralitetspolitiken var ett avsteg från huvudfåran i svensk utrikespolitik. Det låter konstigt, men det säger han i ett papper som jag hittat på KB. Ett avsteg. Och varför är det det? Jo, därför att huvudlinjen i svensk utrikespolitik är solidaritetsspåret. Vi är solidariska med oss närstående i internationella frågor. Det gäller politiskt, ekonomiskt och kulturellt. Det gäller också i viss mån försvarsfrågorna. Och Hammarskjöld att han sa nej till allt militärt samarbete med väst. Det gjorde han absolut inte, utan tvärtom. Så var han med och sopade upp resterna efter förhandlingarna med Danmark och Norge om ett skandinaviskt försvarsförbund 1948-49. Och sen hjälpte han den svenska försvarsmakten att få föredra. De ville fortsätta ett militärt, eller de ville inleda ett militärt samarbete med Danmark och Norge, trots att Danmark och Norge var medlemmar i NATO. Så småningom kommer det också till stånd ett samarbete med Storbritannien och med USA i materiellfrågor, i underrättelsefrågor. Och detta, den som bygger upp det här nätet av samarbete med väst under det kalla krigets början i Sverige, är Dag Hammarskjöld. Det är egentligen den stora nyheten i boken, därför att det är ingen som har gått igenom pappren på det sätt som jag har gjort då i KBO och ser vilken roll Hammarskjöld har spelat i det här avseendet. Och i Washington och i London känner man honom innan och utan. När han ska bli generalsekreterare 1953 så ringer den amerikanska FN-ambassadören till Eisenhowers nya utrikesminister John Foster Dulles, som sitter i Washington då bakom skrivbordet, och så säger: nu har en svensk här kommit upp till diskussion, hans namn är Hammarskjöld. Och också tillägger han: and I think he is as good as we can get. Någon bättre än Hammarskjöld får vi inte. De visste att Hammarskjöld, det var ju med amerikaner och britter han hade förhandlat fram det här samarbetet. De hade järnkoll på vilken Hammarskjölds syn på de internationella frågorna var. Och vi ska också komma ihåg att FN vid det här tidpunkten, 1953, var ju dominerat av USA och av väst. Därför att uländerna var ännu inte med i FN. Tredje världen fanns där inte, med några undantag naturligtvis. Indien var med, Indonesien var med. De latinamerikanska länderna var med, men i stort dominerade väst FN. Det där omslaget kom, där tredje världen kom in, det var precis mot slutet av Hammarskjölds tid som generalsekreterare. Så att ingen skulle ha blivit vald till generalsekreterare 1953 som inte hade USAs, Storbritanniens och Frankrikes förtroende. En sak som är lite konstig här, det är då Tingsten. Är det någon av er här som har en bild av den man har sett honom på? Ja, han var ju dominerade ju liksom svenskt offentligt liv genom sin skärpa och sin han var den vanligaste i radio- och tv-debatter när jag växte upp som barn på 50-talet. Han lät som en liten terrier alltså när han, och han var rolig och han fick alltid skrattarna på sin sida, och han drev en kampanj för svensk NATO-medlemskap. Alltså han ville vi skulle militärt ansluta oss till väst. Och han hade en massa andra frågor som han också drev som chefredaktör i Dagens Nyheter. Och man kan tycka då att Tingsten och Hammarskjöld, som kände varandra och umgicks med varandra i Stockholm innan Hammarskjöld blev FN-chef, att de skulle, att det skulle liksom klicka mellan Tingsten och Hammarskjöld politiskt. Men det gjorde det inte. Varför gjorde det inte det? Ja, Tingsten drev ju en öppen kampanj för NATO-medlemskap. Det gjorde ju inte Hammarskjöld. Han ansåg i själva verket att den politik vi förde var den under omständigheterna riktiga. Han kunde tänka sig att vi kunde komma i andra omständigheter och vi skulle behöva ändra den politiken. Men då var det riktigt att inte vara med i NATO. Men Tingsten förstod ju inte vad Hammarskjöld gjorde. Det gjorde inte svenska folket heller vid den här tiden, kan jag meddela. Det var alltså det här att vi hade en utrikespolitik. Det var ju neutralitetsdoktrinen som liksom var den officiella utrikespolitiken, och Undén satt där i Arvfurstens palats och snidade på de här formuleringarna i vår utrikespolitik. Men den som gjorde det praktiska jobbet och som såg till att vi fick ett nät av samarbete med väst under det här neutralitetsparaplyet. Ett samarbete som också var politiskt och också var militärt. Det var ju Hammarskjöld. Om Tingsten hade begripit detta så kanske han hade haft en annan syn. Men det här var ju då en väl dold hemlighet, förborgad även för det svenska folket. Det blev problem när det här svenska FRA-planet skjuts ner över Östersjön 1952, därför att regeringen kan inte säga vad det egentligen höll på med. Och det låter ju som det var ute på någon sån här en tur en vanlig fredag morgon. Men de höll ju på och signalspanade mot Sovjetunionen, och det var ju underrättelse som man då bytte sig med väst sen för att få andra underrättelser tillbaka. Sen var det ju det där med Tingsten. Alltså det är så med alla människor. Alltså han kunde inte förstå vem, han fattade inte vem Hammarskjöld var som person, tror jag. Tingsten skriver sina mor. Det finns inget festligt över Hammarskjöld. Det finns inget lössläppt över Hammarskjöld. Nej, tacka tusan för det. Alltså han ville att Hammarskjöld ska vara som han själv. Festlig och lössläppt alltså. Det var det minsta Hammarskjöld var. Han var reserverad, återhållsam, finlirare, ingen sån här, kastar inga sån här retoriska spjut som Tingsten hela tiden kastade omkring sig. Så att det låg också på det planet. Och sen tyckte Tingsten att Hammarskjöld kunde han ta bladet från munnen lite mer. Och den 1954 så väljs Hammarskjöld in i Svenska Akademien. Han kommer till Stockholm. Vid decembersammanträdet den 20 september ska han hålla sitt inträdesanförande i akademin. Och då ska han hålla ett inträdesanförande över sin egen pappa. Om jag hade varit Hammarskjöld hade jag sagt nej tack. Jag kan inte sitta på den stolen som min pappa suttit på. Jag kan inte, därför att det var ju en omöjlighet. Alltså det var ett ganska sårigt förhållande han hade till sin pappa. Och han kunde ju inte, naturligtvis inte. Och han håller då ett ganska, ja, formfulländat men inte särskilt intressant anförande över sin pappa. Och Tingsten tycker ju att det där är ett jättedåligt anförande alltså. Och på julafton då, 4 dagar senare, så har Dagens Nyheter en första ledare som heter, har rubriken Hammarskjöld som livsform. Och det är då en nedgörande kritik av sonens anförande över sin pappa. Och det Tingsten framförallt stör sig på är ju att han går förbi den här politiska rollen som pappan hade under första världskriget. Och att det faktiskt var en katastrof för landet att han inte klarar, att regeringen inte klarade livsmedelsförsörjningen. En rätt intressant sak är det här, hur såg man i utlandet? Alltså i Sverige, vi såg på Hammarskjöld i Sverige, han var vår hjälte, vår man ute i världen. Men hur såg utlandet på Hammarskjöld? Amerikanerna har jag redan varit inne på. Eisenhower tyckte att Hammarskjöld var en fantastisk man som uträttade stora saker som FN-chef. Och som kunde hjälpa Washington på både det ena och det andra sättet. Britterna är de som är mest intressanta. Därför att britterna, de såg naturligtvis liksom amerikanerna att Hammarskjöld kunde vara skicklig och hanterade sina kort väl i de storpolitiska kriserna. Men det var samtidigt så att britterna hade större problem med Hammarskjöld. Delvis berodde detta på att britterna var en kolonialmakt och att avvecklingen av de brittiska kolonierna, där såg ju amerikanerna mycket friare, medan britter och fransmän hade större problem på den här punkten. Men sen var det ju det här med Hammarskjölds andlighet. Den där känner britterna. Och de cyniska brittiska diplomaterna, de gillar inte Hammarskjölds andlighet. Det är konstigt, alltså för det här, i Sverige så uppfattas han ju andlig först efter sin död. Men britterna har genomskådat det här. De kallar honom för påven vid East River. Alltså East River är den flod där FN-skrapan ligger. The Pope on East River kallar britterna Hammarskjöld i sin rapportering hem till London redan 1956. De tycker att det är lite väl mycket stora ord och sådär. Och hur kunde de genomskåda det här? Ja, Hammarskjöld talade, använde i anföranden ofta ett religiöst språk, men det var ju ingen svensk som fattade det här språket. Alltså, han talade om FN som en hemvist för tro och gärningar. Tro och gärningar är ett religiöst par begrepp. Det är lutherskt, tro och gärningar. Men det, Arne Thorén hade inte läst på. Alltså. Det var han som rapporterade från FN-skrapan på den här tiden i Dagens Eko. Han hade inte läst på. De fattade inte att Hammarskjöld talade gärna i religiösa termer. Och britterna det här att man skulle se på FN, han kunde också säga FN, han såg på FN som en kyrka, kunde Hammarskjöld säga. Och britterna var genast på, är han någon slags överste präst? Och vad är vi då? Nej, det där var inget bra. Samtidigt så fanns det här gick då igen. Fanns den här beundran även hos britterna. Alltså vad britterna tyckte om hans insatser i storpolitiken. Och så här skriver en senare brittisk utrikesminister som Mats möjligtvis kommer ihåg från sin tid på UD. Nämligen Douglas Hurd. Men det kanske var senare än du var. Jag kommer ihåg honom från ett Stockholmsbesök på 90-talet när han var Margaret Thatchers utrikesminister. Och Hurd skriver sina memoarer om Hammarskjöld. Ja, han var en smula moralistisk. Som alla svenskar. Trumpeterna ljöd inte när generalsekreteraren kom in i rummet. Han omgavs inte av ett myller av medhjälpare. Trots sin enkelhet var han en större gestalt än sina efterträdare. En exceptionell, kanske en stor människa. Alltså det fanns en beundran, motvillig beundran hos Hurd för Hammarskjöld. Vi ska gå över till frågor, men jag ska säga en sak till om, och det är Hammarskjölds sista stora prov. Det var ju Kongo, Kongokrisen. Det var ju där han omkom, men det var också där han misslyckades med lösningen av. Han klarade inte av Kongokrisen. Och många, men det var ju en otroligt komplicerad händelseutveckling i det nyligen självständiga Kongo. Hammarskjöld mobiliserar då den här FN-styrkan och den sätts in, men stormakterna kommer genast in och det blir genast en dragkamp mellan stormakterna, och Hammarskjöld har väldigt svårt att klara av det där. Alltså innebär en brytning med Moskva. Han hade sett till att hela tiden hålla relationerna med Moskva och med Sovjetunionen på rätt bok, så att de lät honom. De ryssarna hade ju en vetorätt i säkerhetsrådet, så det var viktigt att hålla dem i bilden, hålla dem hjälpligt informerade. Men här blir det då en brytning och det fungerar inte. Och det var många saker som också, där brister i Hammarskjölds personliga utrustning. Det fanns sådana också. Och en sån var ju att han hade väldigt svårt att läsa andra människor. Förstå, vem är det jag har emot mig? Eller vem är det jag har på andra sidan bordet? Vem är det jag ska anställa? Det ena eller andra uppdraget. Och i FN så hade han tagit en rad mycket tveksamma, i Kongo hade han tagit en rad mycket tveksamma beslut när det gällde vilka som skulle vara hans medarbetare i Afrika. Det var en irländare, en vänsterromantiker som heter Conor Cruise O'Brien. Och han hade, Conocruise O'Brien hade där ett fungerande samarbete också med en del nordafrikanska diplomater som ingick i FN-teamet i Kongo, och de var dead set på att få slut på striderna i Katanga, eller inte bara få slut på striderna utan också få slut på den Katangas separatism. Alltså Katanga var ju en provins i Kongo som hade brutit sig loss och som levde sitt eget liv, och Hammarskjölds medarbetare i Kongo ville göra slut på den där separatismen. Och där hade inte Hammarskjöld hade inte koll på vad som hände. När han anställde Conocruise O'Brien så åkte han hiss i FN-huset, och så träffade han en yngre medarbetare som sen blev ganska berömd, som heter Brian Urquhart. Och så säger Hammarskjöld till den ganska, vid det här laget ganska unge Urquhart, att nu så har jag äntligen hittat mannen som ska vara FNs man i Katanga. Jaha, säger Urquhart, vem är det då? Ja, han heter Conocruise O'Brien, säger Hammarskjöld. Nej, säger Urquhart, akta dig för det alltså. Honom ska du inte ta. Men Hammarskjöld lyssnade inte, och det fick konsekvenser som inte var så lyckliga. Där tänkte jag sluta då, Mats.
Jo, du kanske ägnar en minut åt den mycket enkla frågan. Blev han mördad av ryssarna, engelsmännen, sydafrikanska nazister, eller var det bara planet som inte fungerade?
Ja, alltså, det enkla svaret är, jag vet inte om det här var en olycka eller om det var ett sabotage. Det kan ha varit ett sabotage. När jag skrev boken så sa jag till en god vän att det är några saker här jag inte kommer att behandla i boken. Jag kommer inte skriva något om Hammarskjölds sexuella orientering. Jag vet inget om det, och jag kommer aldrig kunna lösa den gåtan. Jag tänker inte ägna mig åt hans andlighet. Och därför att så många har redan gjort det, och jag har ingen särskild kompetens på området. Och jag kommer inte heller att ge mig in på den här frågan. Vad var det egentligen som hände i Ndola? Sen gick jag, och då sa min vän så här. Jaha, sexlivet, religionen och olyckan. Ja, där tappar du många läsare. Så att men det var inte därför. Jag skrev lite om alla de här sakerna i boken. Det hör ni på vad jag har pratat om också. När det gäller olyckan så skrev jag framför allt för att ta bort vad jag var irriterad på, var de här konspirationsteorierna. Att det skulle ha varit, jag visar bara för det är helt omöjligt att CIA skulle ha legat bakom det här. Eller varför den brittiska regeringen eller de brittiska underrättelsetjänsterna skulle ha legat bakom det här. Det är absolut inte möjligt. Däremot är det omöjligt för mig att veta. Det fanns ju element i Sydafrika som till exempel som tyckte att Hammarskjöld var en väldigt besvärande, och även i Belgien som tyckte att Hammarskjöld var besvärande på många sätt. Jag kan inte, och det finns indicier som pekar mot det här skulle ha varit ett sabotage, men det finns inga bevis alltså. Så jag är på den ståndpunkten att jag vet inte om det var en olycka eller om det var sabotage.
Jag är lite intresserad, nu kommer ju vi till det som du kanske inte just har tagit upp lite då, men det är just det här varför USA och Storbritannien fortfarande vägrar att lämna ut dokument från natten 1961, när de troligtvis har all radioavlyssning av vad som händer mellan planen och sådana saker. Och FN har ju försökt begära ut det flera gånger, och man får ju inte ut det. Och bara det är ju väldigt misstänkt, tycker jag.
Ja, så är det naturligtvis. Jag inser det. Att många som hör att britter och amerikaner vägrar att lämna ut sitt underrättelsematerial, att det gör dem, har de någon byk här i otvättad som de inte vill lyfta fram i ljuset. Ja, det är möjligt, men jag tror faktiskt inte det, men jag kan inte säga. Det här är att underrättelsetjänsterna är väldigt återhållsamma med att lämna ut material. Så är det. Det gäller alla underrättelsetjänster. Försök få ut någonting från Säpo så ser ni hur svårt det är att få ut underrättelsematerial. Sverker Åström bad ju få ut sin egen dossier eftersom han hade, Säpo hade ju satt stopp för honom. Han fick ju då inte vissa befattningar därför att hans homosexualitet var det väl förmodligen som gjorde att Säpo inte ville såg honom som en tänkbar utpressningsrisk. Och alltså, generellt sett så under, de vill ju inte avslöja hur de jobbar och vad de har för källor och vad det är. Men det är viktigt det där vad de har för källor. Det är därför det var så. Nu kommer jag ut i tangentens riktning, men det fanns ju mycket olika uppfattningar om det skulle bli krig mot rysk krig mot Ukraina eller inte. Och där var det just källorna som amerikanerna tror jag det var, som hade källor och kanske hade folk inne i Moskva som kunde, och då de lämnar ju aldrig ut något sånt. Och de var ju i det läget kunde de inte heller tala om för oss europeer vilka deras källor var. Det gör de inte. Så att det är inte så konstigt för mig att underrättelsetjänster är väldigt återhållsamma.
Ja, jag undrar vilken av alla hans insatser tycker du var den viktigaste?
Ja, alltså det viktiga var ju att han gjorde ju FN till en faktor i storpolitiken. FN hade ju, det vill säga alla FNs medlemmar då, hade bitvis på 50-talet ett inflytande över storpolitiken som de varken tidigare eller senare har haft. Han var ju väldigt känslig för, han hade klara politiska uppfattningar, men han var också väldigt känslig för vilka vindar som blåste, och han spelade en viktig roll när det gällde att få de nya medlemmarna i Afrika och Asien att känna sig hemma i ett större FN där väst inte längre dominerade. Rent hans krismässigt så är ju hans stora triumf för dem i början. När han får hem fångna amerikanska flygare från Koreakriget, från kinesisk fångenskap på 1955. Det är hans genombrott kan man säga som FNs generalsekreterare. Också Suezkrisen då, där han väldigt skickligt är med och sätter stopp för britternas och fransmännens attack mot Egypten och lanserar den första fredsbevarande FN-insatsen i Mellanöstern som kommer till då 1956.
Det kom ju en film för inte så länge sedan där Dag Hammarskjöld spelas av Mikael Persbrandt.
Ja.
Den tar ju vissa av de delarna av hans liv som du inte ville diskutera i boken. Jag tänker bara, hur ser du på filmen? För våra elever, om vi nu tänker som historielärare.
Ja. De har sett filmen, kanske.
Inte mina, jag har inte visat filmen. Men många medium är ju det som kommer sätta lite grann.
Ja.
Bilden. Och jag tänkte vad du tänker om det och vad du tänkte om filmen i allmänhet kanske.
Jag berättade för någon vid kaffet för det här att jag var på ett stort mingel där Mikael Persbrandt var. Och så kom han fram till mig. Någon hade väl pekat ut mig där. Den här, han har skrivit om Hammarskjöld. Så han kom fram till mig och så sa han, jag har inte läst din bok, men har du sett filmen? Vad tycker du? Och då så svarade jag Mikael Persbrandt att jag har sett filmen. Din Hammarskjöld var alltid glasklar över vad som hände. Han var säker på vad han skulle göra. Han stod i ständig telefonkontakt med sina medarbetare i Afrika. Han tvekade inte en sekund. I själva verket var det precis tvärtom. Det var svårt det här med Kongo. Och det gick inte riktigt som Hammarskjöld ville. Och då, jaha, så Mikael Persson, säger du det? Och så tillade han, vilket jag tyckte var intressant. Det hade kanske varit intressantare att spela en sån Hanna Sköld.
Okej, efter den sågningen så vem vill ta nästa fråga?
Jag har en fråga till. Eftersom du har nu botaniserat liksom i FN och hur man försöker göra FN till en politisk kraft för den här tiden. Och om man då tittar på hur FN fungerar idag. Så jag är intresserad av dig själv personligen. Liksom, vilken roll tror du FN skulle kunna ta? När du också ser att den är FNs svaga roll idag. Vad kan vi lära oss av Hammarskjöld för framtiden? Det är det jag är ute efter.
Alltså Hammarskjöld var förmodligen den bästa generalsekreterare som FN har haft. Men det har funnits andra generalsekreterare efter Hammarskjöld som har varit förtjänstfulla på många sätt. Men de har aldrig nått Hammarskjölds resultat. De har aldrig kunnat sätta FN i centrum i världspolitiken på det sätt Hammarskjöld gjorde. Men det beror inte i första hand på att de inte hade samma personliga egenskaper eller utrustning som Hammarskjöld hade, utan det beror på och det att Hammarskjöld lyckades med så mycket. Han stupade på Kongo, men han lyckades ändå med så mycket innan dess. Berodde också på att det var en väldigt gynnsam tid i storpolitiken 1953 till 1961. Det är ju under den tiden han då är generalsekreterare, och det som händer precis när Hammarskjöld blir vald till generalsekreterare och som är skälet till att det lossnar i generalsekreterarfrågan, för det har varit omöjligt för stormakten att komma överens om vem de ska ha som generalsekreterare, men det som händer är att den 5 mars 1953, 26 dagar innan han landar på Hammarskjöld, så dör Stalin. Och när Stalin dör i Sovjet så följer så småningom med lite fram och tillbaka, men ändå i stort sett ett stort politiskt töväder. Det är töväder inrikespolitiskt i Sovjetunionen. Det var en reformperiod i Sovjetunionen. Men det är också ett töväder i storpolitiken. Alltså Finland får tillbaka områden som ryssarna hade lagt beslag på i kriget. Österrike blir ett neutralt land och de ockupationsarméerna dras tillbaka från Österrike. Samarbetstendenserna är tydliga. Khrushchev åker till Amerika och Nixon i Moskva, alltså den amerikanska vicepresidenten. Och sen så tar det hela ett stopp. Och det sker just, det sammanfaller i stort sett med Kongokrisen. Någonstans innan, några månader innan Kongokrisen bryter ut, så skjuts ett amerikanskt spionplan ner över Sovjetunionen. Och de tar piloten till fånga och ett toppmöte i Paris med västmakterna bryter samman. Och där börjar liksom en hårdare period i storpolitiken igen, som kulminerar i Kubakrisen 1962. Och Kubakrisen är ju då bara ett år efter Hammarskjölds död. Så att under den här perioden 53-60 så fanns det förutsättningar som väldigt sällan har funnits alltså. I storpolitiken, och FN kunde komma in och spela igen, och också genom Hammarskjölds skicklighet och spela en större roll. Och för att tänka kring det där så kan man också tänka på den fråga som jag ofta fått i bokhandlarna, det är ju hur skulle han ha hanterat Ukraina? Han skulle inte haft en chans, tror jag, att göra någonting, att få FN att spela en roll i Ukraina. Krisen. Han hade sin kris där FN kapitalt misslyckades. Alla utgick ifrån att FN inte skulle kunna spela en roll i den krisen. Och det var Ungern 1956, när de ungerska medborgarna går ut på gatorna, arbetare och studenter tillsammans, och kräver sovjetiskt återtåg från Ungern. Och när den tidigare kommunisten Imre Nagy tar Ungern ur Warszawapakten, alltså den östblockssamarbetet, då de sovjetiska arméerna går in. Nagy skickar telegram till FN kom och hjälp oss. De lämnas helt utan avseende och det beror inte på huvudsakligen på att Suezkrisen pågår samtidigt. Och två stora kriser samtidigt är svårt för vem som helst, men det beror på att amerikanerna var inte villiga att utmana Sovjetunionen om makten över Ungern. Och då kunde inte FN heller göra det.
Stort tack!
Det här var alltså ett av flera seminarier som spelades in fredag den 5 juni på Tyresö slott. Och det här är en återkommande sak vi gör på Tyresö radion för att det är Mats Fält som var tidigare kommunalråd och då ordförande i barn- och utbildningsnämnden som startade här för många år sedan. Så varje år så bjuder han och Södertörns högskola in lärare runt omkring i Stockholmstrakten till det här, de här seminarierna. Det är väldigt uppskattat. Och vi spelar in de här och vill ni lyssna på fler så kan ni bara gå in på Tyresöns hemsida och sök på historiedagarna så får ni upp samtliga som vi spelar in i år plus tidigare års intressanta föredrag. Så att det här är en liten extra bonus till er som lyssnar på Sommarslingan på Radio Tyresö 91,4 och jag som producerat det här programmet, jag heter Ann Sandin Lindgren.